Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I veckans avsnitt av Babys podcast ska vi prata om fosterdiagnostik. Det ska handla om olika diagnostiska metoder och det ska handla om ultraljud. Vi ska prata om varför man gör olika undersökningar, varför de erbjuds, vad de kan visa, vad de inte kan visa. Och vad man gör om man får ett resultat på de här undersökningarna som man kanske inte riktigt har väntat sig eller inte tänkt igenom innan. Som vanligt hör ni mig, Rebecka, gynekolog, och
mig, Karina, barnmorska.
Och vår gäst idag är Ylva Karlsson, som ni har träffat tidigare. Hon är medicinedoktor. Hon är överläkare i gynekologi och obstetrik vid Sahlgrenska. Och ni hörde henne tidigare i avsnittet om ICP. Men idag ska det handla om fosterdiagnostik. Häng med! Välkommen tillbaka, Ylva.
Ja, men tack så hemskt mycket. Det känns väldigt roligt att vara här igen.
Ja, men det är ett gott betyg. Det vet du, om man blir tillbakabjuden.
Ja, precis.
Det har skett sig bra. Nej, men jag tänker att det här avsnittet är någonting som är som hand i handske för just dig, eller hur, Ylva?
Ja, precis. Jag är ju gynekolog, förlossningsläkare, men har faktiskt gjort en fördjupning inom just fostermedicin. Det vill säga, kunna lite extra om barnet i magen.
Mm. Och det vi ska gå igenom idag är de här olika typerna av ultraljud och andra fosterdiagnostiska metoder som vi har och använder i Sverige idag. Lite vad de innebär och när man gör. Ska vi börja med att bara tala om vilka metoder det finns?
Det kan vi göra. Det är ju faktiskt så att ungefär 97-98% av alla gravida i Sverige genomgår fosterdiagnostik. Nu tänker ni, åh, vad konstigt. Nej, det är det inte, därför att rutinultraljudet är faktiskt också fosterdiagnostik. Och det är så många som gör det. Sen kan man i första trimestern, alltså första tredjedelen av graviditeten, i många landsting så erbjuds man antingen ett första trimester ultraljud eller man erbjuds något som kallas KUB. Och sen finns det också många som kanske gör ett ultraljud i tredje trimestern och tittar på tillväxt.
Och sen kan man ju också, om det är så att man letar efter något speciellt, om man har en gravid som tidigare har fött ett barn med någon avvikelse eller att man har det i släkten, så kan man också göra något som heter riktat ultraljud. Kallar vi det i Stockholm i alla fall, jag vet inte om ni kallar det för någonting annat. Men där man gör en liten djupare genomgång liksom, under en längre tid, titta på anatomin.
Precis. Många går nog ifrån det där idag, får jag nog säga, därför att vi gör den här liksom noggranna checklistan i princip på alla. Sen med den riktade undersökningen kanske riktas åt att utreda om det är så att man har en genetisk sjukdom i släkten och att det är så att man behöver erbjuda dem fostervattensprov eller moderkaksprov.
Sen har vi NIPT. Vad är NIPT?
Ja, NIPT är ju någonting som kommer med stormsteg, kan man säga. Det är ju ett blodprov på mamman. Där man kan få titta på de vanligaste kromosomavvikelserna. Det erbjuds idag oftast i anslutning till att man fått en så kallad hög sannolikhet på KUB. Men det finns också i vissa landsting att köpa, eller i vissa regioner att köpa privat.
Och sen har vi de metoder som vi då ibland kallar för invasiva metoder. Det vill säga när man går in och tar ett prov från moderkakan eller från fostervattnet. Också då för att titta på kromosomer eller specifika gener.
Precis.
Det är ju så många metoder, det kan lätt bli lite rörigt, men jag tänker om man skulle liksom följa någon slags logisk tidslinje, att man börjar i den första tredjedelen av graviditeten och det man kan erbjudas då och lite vad de olika undersökningarna visar och inte visar.
Precis. Och då skulle jag säga det allra viktigaste, det man ska starta först hos, det är att det är frivilligt att genomgå fosterdiagnostik. Det här är ingenting som vården på något sätt tvingar dig till, utan det är den gravidas val. Och det är jätteviktigt att det framgår.
Men det är ett erbjudande.
Att det är ett erbjudande, ja. Där det faktiskt är den gravida som fattar ett beslut om man vill göra det eller inte. Så i den informationen som man får hos sin barnmorska så ska det tydligt framgå det frivilligheten. Och nästa steg är liksom om patienten säger ja, jag vill veta mer om fosterdiagnostik. Att man får en ordentlig information vad det är man kan förvänta sig och vad det är man inte kan se.
Tack Ylva, det var jättebra tycker jag. För det är ju ändå så att alla blivande föräldrar ska enligt lag erbjudas information om de olika metoderna, om fosterdiagnostik. Och valet är alltid upp till var och en. Och man kan avstå. Valet är ditt.
Precis, och det är faktiskt jätteviktigt. Jag och mina kollegor, vi gjorde faktiskt en studie för ett par år sedan där vi frågade gravida om vad de hade uppfattat. Detta var inom Västra Götalandsregionen och tyvärr var det rätt många som inte hade uppfattat frivilligheten. Mm. Och det är inte bra.
Det jag tycker ofta är ett bekymmer om man tittar på de här liksom inskrivningsbesöken. Många ställen har man ju två inskrivningsbesöket. Kortare först och sen lite längre. Men det är så otroligt mycket information som den gravida och gravidas partner får. Man blir liksom fullständigt bombarderad och det är jättesvårt att komma ihåg och sortera efteråt. Så då är det så bra att veta om att den här informationen, om vi nu talar just om fosterdiagnostik, den här informationen finns ju också. Det finns skriftligt, det finns på 1177. Är det så att man liksom inte riktigt registrerar och kommer ihåg allt efter besöket så finns det ju mer information att hitta där, att läsa och på flera olika språk.
Precis, och där vill jag lyfta fram faktiskt Örebro som en föregångare. De har en speciell modell där patientens barnmorska frågar patienten, vill du ha information om fosterdiagnostik? Säger då patienten nej, då blir det ingen mer information. Säger patienten ja, så bokas hon till en annan barnmorska som hon alltså inte känner eller har någon personlig relation till. Men man tänker då att man kanske inte vågar ta upp samma saker med den barnmorska man har nära relationen med. Och så får man träffa den här andra barnmorskan som då är speciellt utbildad att ge information om fosterdiagnostik och uppdatera på sitt ämnesområde. Och få en ordentlig information.
Det är väldigt, väldigt smart.
Ja.
Läser på. Ja.
Så hade jag önskat att det var faktiskt över hela Sverige.
Ja, men fantastiskt tycker jag också. För det här väcker ju många frågor och tankar, ibland väldigt svåra och känslosamma sådana.
Ja, men det gör det. Och jag sitter ju på den sidan. De patienter jag träffar, de har ju fått ett besked om att någonting avviker på något sätt. Och tyvärr är det ju mer än en gång som jag har stött upp på patienter som säger till mig att det här vill jag inte veta. Hade jag vetat det jag vet idag så hade jag inte gjort undersökningen. Mm. Och där vill jag ju inte att någon patient ska hamna.
Nej, det säger ju bara att vi måste vara mer informativa och tydligare i det vi gör.
Precis.
Därför är du här, Ylva.
Precis, det är därför jag är här idag.
Men om man i några få meningar skulle sammanfatta liksom varför vi erbjuder ultraljud eller varför vi gör ultraljudenheten och vad är vårt syfte liksom från vårdens sida? Mm. Varför vill vi erbjuda det här?
Från vårdens sida så vet vi att det är väldigt bra att fastställa när förlossningen ska bli. Eller ungefär när förlossningen ska bli. Det vill säga hur långt graviditeten är gången. Det vet vi förbättrar utfallet för barnet. Både vad det gäller dödlighet och andra sjukdomar. Det är nummer ett. Nummer två är att vi vill se hur många barn det är i magen. Därför det vet vi också förbättrar utfallet om vi är förberedda på om det är tvillingar, trillingar eller fyrlingar. Eller vad det kan vara. Sen är det också jätteviktigt att vi tar reda på moderkakans läge. Skulle moderkakan ligga för utgången så är det ju olika sätt vi behöver hantera det på. Och ligger den för i slutet av graviditeten, då är det faktiskt kejsarsnitt som är det säkraste för mamman och barnet. Och sen vill vi också titta på om det finns några strukturella avvikelser. Om vi till exempel tar hjärtfel så vet vi det att det går bättre för de barnen i vissa hjärtfel där vi faktiskt har sett det i magen än om vi upptäcker det när barnet föds. Därför att vissa hjärtfel där behöver vi dirigera förlossningen till vissa sjukhus där man kan ta hand om de här hjärtfelen.
Men då blir min kanske lite bassa följdfråga. Några av de här undersökningarna som vi har pratat om handlar inte om något utav det här. Utan KUB tittar man ju på sannolikhet för kromosomavvikelse, NIPT tittar på kromosomer, likaså moderkaksprov, fostervattensprov. Vad är tanken där med att vi ska leta efter kromosomavvikelser?
Alltså historiskt sett när det här infördes så det var ju inte så att man på något sätt ville urskilja vissa kromosomavvikelser utan här var de metoderna som kom till först och som det var enklast att titta på och som var de vanligaste kromosomavvikelserna. 13 och 18 är ju enormt allvarliga kromosomavvikelser, i princip inte förenliga med liv. Och har man diagnostiserat någon av de kromosomavvikelserna, så gör ju det att vi kanske hanterar graviditeten på ett hanterar graviditeten på ett annorlunda sätt, på så sätt att vi vill aldrig utsätta mamman för några risker, men definitivt inte om vi vet att det här barnet inte kommer att överleva, vilket gör att då blir det så att vi kanske undviker ingrepp på mamman, som därmed att det är med bättre för henne. När det gäller övriga avvikelser, så är det ju så att där går ju diskussionen kring att vi faktiskt ska ge den gravida valet själv.
Också planerat. Jag tänker att många gånger när vi har sett någon anatomisk avvikelse, så kan det ju också vara bra för föräldrapart att veta om det i förväg, vänja sig vid tanken, kanske också få mycket information av barnläkare redan innan barnet föds.
Mm.
För att det blir också en tidsprocess, alltså där man hinner ikapp lite grann,
ja,
att vara beredd, vilket precis kan ha stora fördelar.
Oh ja, och det är jag... Träffade bara precis häromdagen en väldigt klok person, eller en väldigt klok patient, som sa precis exakt det du sa, Rebecka, att jag vill bara veta vad det är. Alltså, det här barnet är välkommet oavsett, jag vill bara förbereda mig och vara beredd och även veta var jag ska föda det här barnet någonstans. Och sen vet vi också att om vi kan planera kontrollerna under graviditeten, så går det också bättre för de barnen.
Vi fick en fråga faktiskt när vi la ut frågan på Instagram, om det var någonting som våra följare ville veta om fosterdiagnostik och ultraljud. Då var det faktiskt flera som undrade om ultraljud på något sätt kan vara skadligt för fostret.
Det är faktiskt en jättebra fråga. På 90-talet så kom det två stora så kallade kohortstudier eller registerstudier som tittade på just detta och som kunde påvisa en ökad frekvens av vänsterhänthet hos pojkar. Och det kan ju synas nästan lite lustigt i resultatet, men vad man blir rädd för då, det är ju att ultraljud på något sätt skulle kunna påverka hjärnutvecklingen. Man har i efterföljande studier inte kunnat se någon som helst påverkan på tillväxt hos barnen, på IQ, på liksom skolprestationer, på motoriska svårigheter. Men det här gör ändå det att Strålskyddsmyndigheten, som ju är den som utfärdar regler för hur vi ska hantera ultraljud, säger att man ska göra det när man har en medicinsk indikation. Och det är så vi också hanterar det. Vi tror som sagt inte att det är farligt, men att det är viktigt att det finns en medicinsk indikation.
Mm. Inte bara kika för att det är roligt och mysigt.
Nej, inte bara kika för att det är roligt och mysigt. Tyvärr inte. Och sen är det så att det finns vissa gränsvärden faktiskt när det gäller liksom värme. Återgivning som vi håller oss under och som den som kör ultraljud är ansvarig att hålla koll på. Och det finns liksom data på ultraljudsapparaterna så vi kan se och hålla koll på. Och vi som är utbildade inom detta vet också om vad det är för gränsvärden och hur man ska hålla undersökningen kort. Och det som framförallt ger en stor värmeåtergivning, det är då det som kallas 4D-ultraljud.
Berätta, vad är 4D?
Jo, då får du se ditt barn i 3D som en film, kan man säga. Alltså i realtid så ser du då hur det rör på sig. Och det är ingenting vi egentligen använder inom vanlig rutinsjukvård. Därför att vi kan inte se att det tillförs jättemycket till vår diagnostik. Och som sagt, det ger väldigt mycket värme återgivning till fostret.
Mm. Men om vi backar rätt snabbt från 4D, 3D-ultraljud.
Mm.
Används väl en del?
Ja, 3D-ultraljud används en del. Framförallt kanske för att om du har en missbildning, så upplever ju jag, om vi tar till exempel det som kallas PEVA, eller förr kallades klumpfot, då upplever jag att föräldrarna får en mycket bättre bild av hur det ser ut. Det kan vara svårt som lekman att se de här, att förstå hur det ser ut, en 2D-bild. Och då kan jag visa en 3D-bild. I vissa fall kan det vara väldigt bra när man tittar på vissa specifika hjärtfel att använda sig av det, 3D till exempel. Men där är det en stillbild i 3D,
just,
vilket inte alls ger lika mycket värmeåtergivning till fostret som 4D gör.
Så Ylva, man undviker det för att man tror att det skulle möjligtvis kunna vara skadligt med 4D?
Ja, jag skulle säga, Karina, att vi tror ju att risken för att det skulle vara skadligt är extremt, extremt, extremt liten. Men vi har ju alltid en säkerhetstänk inom vården. Vi får ju absolut inte utsätta patienterna för någon fara, så är det ju. Och därför ska vi tänka att det här ska vara medicinskt indicerat och vi ska tänka på vad vi gör och vi ska kunna våra gränser.
Så är det absolut. Du, under många år så har man ju sett barn födas med handen ut med kind, som vi skriver ofta i journalen, eller vid örat. Och då, skröna eller inte, så har man ju många gånger sagt att ja, men det är för att det är gjort så många ultraljud och barnet skyddar sig, har skyddat sig från det här ultraljudet. Jag kan inte riktigt se kopplingen där, måste jag säga, men...
Nej, ja. Den kopplingen kan inte jag heller se, Carina.
Nej, tack.
Nej.
Skröna.
Ja, skröna.
Jag kan bara säga det som, by the way, berätta att två av mina tre barn är födda med ena handen vid kinden. Vet inte om det är någon speciell Kaplan-gen kanske, att de så tar sig för kinden. Och vojne, är det här verkligen min mamma? Så. Ja. Kommer med. Ja, men det har inte med ultraljud i mitt fall att göra.
Nej, och ni får ju tänka er att i princip alla barn som är födda från 85 och framåt i Sverige har ju genomgått i alla fall ett ultraljud.
97% eller vad sa vi?
Ja, något precis så. Ja. Mm.
Men om vi börjar då i första trimestern. Vi pratade lite om första trimesterultraljud, eller tidigt ultraljud som det kallas ibland i vissa regioner. Vi har pratat om KUB. Vad är skillnaden? Båda är ju ett ultraljud, men det finns ju en skillnad däremellan.
Och då är det så här att ett första trimestern ultraljud och KUB inkluderar då att man daterar graviditeten, man tittar på antal foster och man tittar efter strukturella avvikelser enligt en specifik checklista. När det gäller KUB då, så tittar man också på sannolikheten för kromosomavvikelse. Så hos oss i Västra Götalandsregionen så får då kvinnor som är över 35, de kan då välja om de vill göra ett första trimestern ultraljud eller om de vill göra KUB. Så att KUB inbegriper allt det som ett första trimestern ultraljud har, men tittar också på sannolikheten för de vanligaste kromosomavvikelserna.
Och då gör man ju det, då är det inte enbart ett ultraljud, utan då är det också ett blodprov.
Ja, stämmer bra.
KUB står ju för kombinerat ultraljud och blodprov.
Precis så. Så att KUB är då, vad man har gjort är att man har liksom tagit en matematisk formel där man lägger samman patientens ålder, resultatet från de här två blodanalyserna som man gör. Och så lägger man samman tjockleken på nackspalten hos fostret i en matematisk formel. Och så får man ut om det är en hög sannolikhet för en kromosomavvikelse eller en låg sannolikhet för en kromosomavvikelse. Och det här är, upplever jag, väldigt svårt att greppa för många patienter.
Så
får man då till exempel en sannolikhet på runt 1 på 40, då upplever ju många patienter att det är en väldigt hög sannolikhet för kromosomavvikelser, och det hamnar ju också i den facket att det blir en hög sannolikhet. Men om man tittar på siffran, så innebär det alltså av 40 gravida kvinnor så är det en gravid kvinna som bär ett barn med en kromosomavvikelse. De övriga 39 bär på foster som inte har en kromosomavvikelse. Det vill säga, sannolikheten är alltså 1 av 40. Det är bara det att varken jag eller någon annan kan säga vilken av de här 40 kvinnorna som just min patient är. Och det är då vi liksom erbjuder patienten att gå vidare med det som kallas en invasiv provtagning, som ofta blir ett moderkaksprov i det här fallet.
Och i vilka fall går man vidare och erbjuder NIPT?
Jo, då finns det en generell riktlinje i Sverige som är från SBU, alltså Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som kom 2016 om jag minns rätt. Och där rekommenderar man då en invasiv provtagning om man har en sannolikhet 1 på 2 till 1 på 50. Och sen mellan 1 på 50 till 1 på 1000 så rekommenderas NIPT. Mig vetligen så är det idag bara Skåne och Örebro som följer detta.
Jag vet andra regioner som har lite andra gränser. Sen känner inte jag riktigt igen.
Nej. Och där handlar det helt enkelt om resurser, Rebecka. Om man har valt precis för att göra det. Men de flesta jag tror att alla har väl 1 på 2 till 1 på 50 för invasiv provtagning.
Ja, det känner jag igen. Men det var NIPT-gränsen där som jag tror skiljer sig lite.
Precis, det stämmer.
Och NIPT då? Non-invasive prenatal testing. Stämmer det?
Det stämmer. Och det är faktiskt lite häftigt, för man har länge, länge vetat att celler från de graviditeter man har genomgått kvarstannar i moderns blod. Det vill säga du bär alla dina barn inom dig. Visst är det en häftig tanke?
Mm. Wow.
Hur länge?
Livet ut, Rebecka, har man sina barn inom sig.
Åh, vad mysigt.
Ja, det är faktiskt väldigt häftigt. Bekymret är att om man skulle ta ett blodprov och titta på liksom celler så, då skulle inte jag kunna säga vilken graviditet de tillhör. Så vad man gör istället är att man tittar på det som kallas fetalt DNA. För det går också över då blodbarriären och har en halveringstid på ungefär 4 timmar. Så då vet jag ju att det är den aktuella graviditeten vi tittar på. Och vad man kan göra då, det är faktiskt att man kan titta då på de vanligaste kromosomavvikelserna hos fostret. Mm. Och NIPT är ett väldigt bra test för att utesluta de vanligaste kromosomavvikelserna. Så har man fått att det inte visar någon sannolikhet för trisomi 13, 18 eller 21, då är sannolikheten att det skulle vara fel, det är ungefär 1 på 10 000 till 1 på 11 000. Däremot, det som är svårt att greppa, det är att om det skulle visa sig positivt så kan det mycket väl vara falskt positivt. Och det beror lite på vilken grupp du tillhör, om du är högrisk eller lågrisk från början. Men det här är inte så himla lätt att greppa. Men det är därför vi alltid rekommenderar en invasiv provtagning som nästa steg om du fått ett positivt NIPT. Därför att det finns falskt positiva fall.
Så man skulle kunna säga att man kan avskriva misstanken om en kromosomavvikelse vid en normal NIPT.
Ja.
Men du kan inte bevisa en kromosomavvikelse med positivt.
Helt rätt.
Du sa på nytt.
Mm. Precis.
Då får helt man rätt.
Ja.
Så. Det blir som en sorteringshatt liksom. Steg för steg. Så.
Precis. Och det här är vi lite rädda för. Nu tycker jag att det har blivit bättre de sista åren. Men i början när vi kom, då upplevde vi väldigt mycket att patienter trodde att de kunde fatta beslut baserat på ett positivt NIPT.
Men då undrar nog många som jag, Ylva, du sa högrisk eller lågrisk, mycket beror på det här. Vilka, om du snabbt skulle dra det, vilka ligger i den här högriskzonen?
Ja, om man till exempel har fått ett positivt utfall på KUB, det är ju det vanligaste, då blir sannolikheten större för att det här NIPTet är korrekt. Det positiva prediktiva värdet som det kallas blir bättre. Däremot om lågrisk, om du är en frisk 20-åring som har genomgått en KUB med låg sannolikhet och du får ett positivt NIPT, då är sannolikheten större att det är felaktigt.
Bra svar. Tack.
Men det här är jättesvårt, Carina. Mm.
Yes.
Det är inte bara svårt för de gravida, det är svårt för oss som jobbar med
det
också.
Ja, men det är det faktiskt. Jag föreläser ju en hel del och pratar liksom för personal just om detta. För att detta är kanske ytterligare en aspekt till varför jag förordar den här Örebro-modellen med hur man informerar. För det här är ingen lätt information. Jag tycker man lägger en väldigt stor börda, kan man säga, på barnmorskorna ute i mödravården som ju kanske har fått en timmes föreläsning under sin grundutbildning i detta. Mm.
Men då är vi ju tillbaka lite grann att vi har ju metoderna och tekniken många gånger, men den där etiska aspekten får ju aldrig frångås. Och vad är risk eller sannolikhet och vad är chans liksom? Frågetecken, frågetecken här. Och det här, det är bra att vi lyfter det om och om igen.
Mm.
Om jag nu får vara en sån här besvärlig människa och komma med ett knepigt...
Det får du. Jag ska se om jag kan svara.
Du kan svara ibland. Om jag säger så här då. Säg att jag har gjort en kubb och jag har fått en sannolikhet på 1 på 25.
Mm.
Och så går man vidare och gör ett moderkaksprov som är helt normalt. Normal kromosomavsättning. Men vad händer då? Någonting har ju ändå flaggat, så att säga, antingen i blodproven eller något i ultraljuden har ju ändå flaggat att här är någonting som är lite konstigt eller avviker, eller någonting har gjort att sannolikheten är högre.
Mm. Vad vi gör då, Rebecka, är att vi tar och tittar på hur bred nackspalten är. Är det så att nackspalten har varit över 3,5 mm så vet vi att då kan det indikera att det till exempel finns strukturella avvikelser, och då är det framförallt hjärtfel. Så de patienterna erbjuder vi hos oss ett riktat hjärtultraljud i samband med rutinultraljudet.
Mm.
Men till de övriga patienterna så försöker jag tala om för dem att de måste komma ihåg att det här är en matematisk beräkning som man bara har gjort för att kunna särskilja hög sannolikhet från låg sannolikhet. Och har man då gjort en utredning som har visat normala prover och nackspalten är normal, då måste de släppa kubbresultatet.
Mm.
Men det här är inte lätt. Det här är en fråga som jag får nästan någon gång i veckan, andra veckan kan jag säga.
Mm. Ja, det här är någonting, jag måste säga, det här är någonting som jag har klurat på mycket också. För att jag kan berätta, nu är mitt äldsta barn ganska gammalt. Han är snart 20. Mm. Men, och på den tiden fanns inte kubb, kan jag säga.
Nej.
Inte första trimestret. Men när vi kom till rutinultraljudet, då hade den här lilla gossen en rejäl nackspalt. Alltså det man egentligen kallar för hygrom. Han hade alltså 10 mm i sin nacke.
Ja.
Och det sprang ju in då barnmorska efter barnmorska och doktor efter doktor. Och tittade och alla skakade på huvudet, mycket bekymrat över det här. Så gjordes det ett fostervattensprov. Så småningom visade sig vara helt normalt. Vi gjorde ett riktat ultraljud och tittade på hjärta och allt möjligt. Helt normalt. Så småningom försvann den där nackspalten eller vätskespalten. Och ja, men han är ju, ja, han har dyslexi, men annars är det inget fel på honom. Liksom. Och då sa min mamma, en gammal barnmorska från tiden innan det fanns ultraljud. Då sa han så här, ja men nu vet vi att allt var okej. Och då kan vi fundera på, när vi liksom inte har gjort ultraljud tidigare, på ja, den här släkten. Det kanske är någonting som alla foster i släkten Kaplan har fram till vecka 20 och sen försvinner av sig själv. Så hon försökte liksom säga så att vi vet inte allt och vi hittar saker som är helt, som kan betyda något men som ibland inte betyder något alls.
Precis, och du har ju hamnat, det här är ju helt rätt Rebecka, för att, och det är detta som gör det hela så svårt. Därför att om vi har då sannolikhet, eller om vi säger då ett patient som kommer till mig och så är nackspalten kanske 5 mm säger vi. Då är det en ökad sannolikhet för kromosomavvikelser. Men det innebär en ökad sannolikhet, det betyder inte att det är en kromosomavvikelse. Och vi erbjuder patienten att utreda det vidare om de önskar. Och sen är det samma precis som du säger, att det finns en ökad sannolikhet för andra tillstånd, till exempel att det är en hjärtavvikelse. Och därför erbjuder vi patienterna en riktad hjärtultraljud, men det är förstås deras val om de vill gå vidare med det. Men en nackspalt på 5 mm, det är ändå så att en stor andel av de barnen är fullständigt normala och kommer födas helt normala. Det svåra för oss är att vi vet inte vilket barn som kommer födas helt normalt och vilket barn som har en avvikelse. Och det blir ett svårt val för patienterna också, därför att min uppgift som fostermedicinare, det är bara att förse patienten med så mycket information som möjligt så att den gravida kan fatta det beslut som är bäst för hen. Jag undanhåller ingenting som jag säger till patienterna och jag lägger ingen värdering i det hela, utan jag stöttar dem vad de än beslutar sig för.
Det är väldigt svårt på något sätt. Det är svårt för våra hjärnor, hur mycket vi än är vana liksom vid det här digitala och allting. Det är svårt för våra hjärnor att koppla greppet om sannolikhet.
Ja, det är det.
Och sen
kan jag ibland upplever jag att patienterna blir frustrerade. Mm. De vill liksom ha att doktorn säger gör så här, eller doktorn, eller, och så säger inte jag det. Jag säger ingenting, utan jag ger dem informationen och valet är deras. Och jag förstår att det blir jättejobbigt. Men jag går inte i deras skor. Jag kan aldrig sätta mig in i deras situation, hur de har det i sitt liv.
Det viktiga här är väl ändå att man får alltså, jobbiga beslut, eller att man inte får jobbiga beslut på en fredag och lämnas med det beskedet över en helg, och kanske på tisdag och onsdag ska du få kontakt med någon som kan förklara mer. Alltså jag har varit med om de patienterna, och det är ju inte humant att göra så. Här måste man ju få veta när det här har sjunkit in lite, så måste man få sina frågor besvarade. Någon måste finnas där med ens tankar. Det är ju superviktigt, för det här kan ju många gånger vara otroligt jobbiga besked som man får vid det tillfället.
Mm. Absolut Karin, jag håller med dig. Och å andra sidan så kan man inte ta dem för snabbt heller. Därför att då är patienterna så chockade, så de kan liksom inte riktigt, eller en hel del är så chockade att de kan inte ta till sig ytterligare information. Och de kan inte riktigt, de är fortfarande i chockfasen och kan inte riktigt fatta beslut för vad de vill göra.
Nej.
Så att vår regel är i princip som vi försöker eftersträva, det är att de får en tid dagen därpå.
Mm.
För då har det hunnit sjunka in lite, och de har liksom, kan, för vi ger dem jättemycket information, vi begär av dem att de ska fatta beslut om till exempel om de vill gå vidare med någon slags utredning. Och det är svåra beslut att fatta.
Absolut, och jag förstår chocken och att man behöver liksom bara få vara i den en stund. Men 3-4 dagar för ens följdfråga känns lite väl lång tid.
Sen får du tänka, Carina, där skiljer det sig faktiskt lite åt också när i graviditeten som det här diagnostiseras. Jag är ju en väldigt förespråkare av det här med första trimestern ultraljud för att jag ser fördelarna i att patienterna får en större möjlighet till betänketid. Det kan bli väldigt stressigt i samband med att de får avvikande besked i samband med rutinultraljudet.
Mm. Där tror jag du behöver förklara lite grann vad det är som gör att det blir stressigt. Jag vet vad du är ute efter, Ylva, men jag är inte säker på att alla
andra. Precis. Nej, jag förstår vad det är. Nej, därför att det är ju så här att patienterna, det beror ju på vad det är för någonting förstås, så ska man säga. Men om man får besked om vi säger en allvarlig fosteravvikelse så behöver ju patienten då fatta ett beslut om man ska fortsätta graviditeten eller om man vill avbryta graviditeten. Och där har vi en abortlagstiftning i Sverige som faktiskt, tycker jag ut hakan, är en av de hårdaste i världen. Och det sättet att vi har i princip en absolut övre gräns. Och efter det så tillåter vi inga avbrytande. Och det gör det att då har vi ju en deadline, så att säga. Den deadlinen behöver patienten inte egentligen bry sig så mycket om. Därför att det är vi som vårdpersonal som ska se till att den hålls så att patienterna får sina rättigheter. I att de ska ha informationen innan och kan fatta sitt beslut. Men det blir ändå, min upplevelse är att patienterna upplever att det är mer stressigt. Mm. Att det liksom blir en större press på dem att fatta ett beslut. Mm. Att det är en skillnad att få ett besked i graviditetsvecka 13 eller få det i graviditetsvecka 19.
Om man har gjort PUB till exempel, och, eller första trimester ultraljud och det man ska titta på, allting som man kan se har sett helt normalt ut. Varför i så fall göra ett rutinultraljud?
Då är det så här att det finns vissa saker vi faktiskt inte kan se i första trimestern. Framför allt avvikelser som rör hjärna, hjärta och ibland även njurar. Och det gör det att vi därför rekommenderar båda ultraljuden.
För att organen har helt enkelt blivit större och hunnit utvecklas mer, så att säga.
Precis så. Till exempel avvikelse på lillhjärnan kan inte ses i första trimestern därför att du har i princip ingen utvecklad lillhjärna vid det laget. Mm. Utan det ser du först i samband med rutinultraljudet. Så att tidpunkten för de här ultraljuden, de är väldigt väl valda av flera skäl. Även liksom det här med dateringsskäl så är tidpunkten vald väldigt väl.
Mm. Så då blir det ju då, man tänker då tidigt ultraljud eller KUB, möjligen NIPT.
Och jag, vet du vad, Rebecka? Mm. Jag försöker undvika tidigt ultraljud. Anledningen är att för en del personer så är tidigt ultraljud ett ultraljud man gör kanske i graviditetsvecka 8-10. Och det här med första trimestern ultraljud, då vill vi att man ska vara ungefär graviditetsvecka 12-13. Det är den tiden man gör KUB eller första trimestern ultraljud. Och anledningen till det är att dels så den här KUB, sannolikhetsberäkningen för KUB, den kan bara göras i en viss tidsperiod som ligger just då. Och ska du hitta då de här strukturella avvikelserna vid ett första trimesterultraljud, då måste du titta ungefär graviditetsvecka 12-13. Mm. Vad som en föreläsare från London sa till oss när han föreläste, det är att skillnaden i den anatomiska utvecklingen mellan graviditetsvecka 10 och graviditetsvecka 12 är lika stor som för en människa som är från nyfödd till student.
Vad bra jämförelse.
Ja.
Det kluriga här, Ylva, är att vissa regioner i sina riktlinjer och PM kallar det för ett tidigt ultraljud fast det då är i vecka 12.
Ja,
för att man gör egentligen inga om det är tidigare ultraljud, om det inte är någon väldigt speciell indikation. Så att det kan då i journalen stå att man har fått remiss för en TUL och då är det förkortningen är tidigt ultraljud, men det som menas i den regionen är då det här första trimestern. Så vi kan inte ens liksom komma överens om vad vi ska kalla det för.
Nej, jag har ju suttit med i en nationell arbetsgrupp som har liksom tagit fram nationella riktlinjer för hur vi tycker att vården ska bli jämlik över alla regioner och vad vi ska kalla det. Men det är, har ju fortfarande inte riktigt slått igenom.
Nej.
Men där försöker vi använda beteckningen första trimestern ultraljud.
Bra. Och det var ute efter var lite grann. Vi pratade om det som man gör då i första trimestern. Vi pratade om rutin ultraljud. Men ultraljud senare i graviditeten då?
Mig vetligen så finns det inget landsting som erbjuder ett så kallat tredje trimester ultraljud. Det vill säga att man gör ett ultraljud även i tredje trimestern. Däremot så erbjuder de flesta landsting eller regioner att man för vissa riskgrupper erbjuder då ett tredje ultraljud. Och då är det till exempel om man har en ökad risk för att barnet är litet, som vid havandeskapsförgiftning eller vid högt blodtryck. Det kan också vara om man har ett lågt, väldigt lågt BMI. Det kan vara en annan anledning till varför man erbjuder extra ultraljud. Men det ser väldigt olika ut vad de kriterierna är. Inte ens där har vi någon samordning.
Nej, precis. Jag föreläste ganska nyligen om ätstörningar under graviditet. Och där såg vi också att det skiljer sig väldigt mycket. Några gör om det är aktiv ätstörning. Några regioner gör om det finns anamnes på tidigare ätstörning. Ja, så långt innan graviditeten. Så att det ser väldigt olika ut. Hade man inte ett tag i någon region, och nu pratar jag liksom kanske 10 år sedan, att man ändå hade, att man gjorde ultraljud, tillväxtultraljud vecka 32 på alla, eller erbjöd det till alla under en period?
Absolut, det var i Skåne som man erbjöd det. Mm. Men mig veteligen så togs det bort av kostnadsskäl.
Mm.
Och sen Rebecka, vi kan väl lugna, skulle man ha en ätstörning eller väldigt lågt BMI, så sannolikheten för att barnet inte skulle växa som det skulle i magen, den är ju extremt, extremt liten, eller hur?
Jag vill inte säga extremt liten med de studier vi har idag, men den kan säga att den är liten då.
Ja, den är, ja. Det finns andra tillstånd som har en högre risk.
Det finns det.
Ja, jag vill lite ta bort något skuldbeläggande där.
Ja, så jag tänker mer att det finns en extrem oro bland de gravida, och det kan också vara väldigt svårt att mäta magen, eftersom många då med ätstörningar inte gärna vill att man ska klä av dem eller ta på dem, och därför har man på många ställen valt att göra ultraljud i den anledningen, att inte missa någonting.
Ja, det är en bra input. Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
En fråga som vi fick från en av våra följare, det var hur pass bra stämmer storleken på barnet vid tillväxtultraljud?
Mm.
Hur pass vanligt det där?
Jag kan dra också parallellt en annan fråga. Alltså att sättet då att, så att säga, mäta tillväxten i Sverige, det är ju faktiskt genom den här SF-mätningen, som alltså symfys fundusmätningen som barnmorskorna gör på barnmorskemottagningarna. Det vill säga att de mäter från blygdbenet upp till toppen, eller liksom över toppen på magen. Det är en väldigt grov uppskattning, men det som är bra det är att den urskiljer fler till ultraljud än den missar. Så jag brukar säga till de patienterna som kommer till mig att det är egentligen bara 10% av dem, av alla de som urskiljs, där det verkligen är så att barnet är litet.
Mm.
De flesta som kommer och har blivit urskilda för extra ultraljud, de tror ju det att det är litet, men så är det inte. Utan då blir ju nästa steg att göra ett ultraljud. Gör du väl ett ultraljud så säger man med mellan tummen på pekfinger att felmarginalen är ungefär 10%. Sen beror det förstås på mätaren och hur svårmätt patienten är. Det kan ju vara så att fostret ligger väldigt illa till, kanske som en banan, vilket gör att det är jättesvårt att göra de här mätningarna. Så att det är mycket sådana saker som spelar in.
Mm. Jag tänker 10%, om man nu tänker på litet barn eller stort barn, så 10% på ett stort barn, det blir ju ändå ganska mycket i gram.
Mm.
Det känns som att metoden,
precis,
är sämre på stora barn.
Så. Ja, det är helt rätt, Rebecka. Så är det. Den är sämre, och det är någonting vi är väldigt väl medvetna om, att den är mycket sämre på större barn.
Mm.
Så Så att det är en betydligt bättre metod på att hitta småbarn.
Mm. För vi fick en fråga här också. Hur många av dem med ett högt symfys fundusmått som verkligen har ett stort barn?
Och det är samma sak där, att generellt är det så att det är ungefär 10% som faller ut av alla de som får ett avvikande symfys fundusmått.
Så det är både 10% av de små och de stora?
Mm. Ja, generellt.
Mm. När man gör tillväxtultraljud så gör man ibland något som kallas för flöde.
Mm.
Vad är det?
Precis. Det är ytterligare ett sätt att titta på och se hur barnet mår. För det kan ju vara så, vi har väldigt svårt att veta om barnet är litet därför att det är genetiskt litet. Mamma och pappa är små, det är så det ska vara. Eller om barnet faktiskt är tillväxthämmat, det vill säga den får inte den näringen från moderkakan som det ska ha. Och ett sätt att titta på detta, det är ju att följa med förnyade ultraljud som vi gör ungefär var 10:e till 14:e dag. Vi gör det inte oftare just på grund av det här mätfelet som vi just har diskuterat. Vi kan inte göra det för ofta, för felet blir för stort. Och vi kan också då titta på hur flödet i navelsträngen är. Vad man har sett i studier då, det är att framförallt då hos de med havandeskapsförgiftning eller där patienterna har diabetes. Så om flödet i navelsträngen ändras enligt vissa mönster så innebär det då en ökad sannolikhet för att vi behöver göra någonting. Till exempel avsluta graviditeten med en igångsättning eller kejsarsnitt. Blev det förvirrat?
Men jag tycker inte det, men jag är lite part i målet som själv har suttit och gjort en massa flödesundersökningar.
Jag har en fråga på det, Ylva. Jag uppfattade inte riktigt, för vi ser ju att flöde gjort på många patienter. Men när bestämmer man sig för att det ska vara ett flöde på just den här bebisen?
Då går, jag som gillar det här med vetenskap och vad som är vetenskapligt grundat, så går man tillbaka till det, Carina, så är det egentligen bara bevisat i fall av havandeskapsförgiftning, diabetes, antifosfolipidsyndrom och SLE, att det blir ett förbättrat utfall när man följer flöden. Och även då tvillinggraviditeter. Men jag håller med dig, Carina, det körs mycket flöden.
Ja, och jag tycker jag ser det på alla som har, men om det är liksom ett barn som är mindre än säg 16% jämfört med svensk standardmått, det körs nästan på rutin, tycker jag. Ett litet flöde.
Ja, och så görs det många gånger hos oss också. Det handlar ju mer om att du har patienten liggande där på bordet och så tar du dina mätningar då och så går du och ska föra in detta i datajournalen och så ser du att oj då, nu faller det här barnet ut, nu behöver jag göra ett flöde, och då behöver man gå tillbaka och så behöver patienten lägga sig på britsen igen. Och istället gör man så att då kör man bara alltihopa på en gång, vilket inte alltid är så korrekt, för då har du ju kanske gjort flödet helt i onödan eller där det inte finns indikation för det.
Mm. Men många undrar ju också det här tillväxt plus eller minus 16, var ni inne på 20, 30. Vad står siffran för? Blir det för komplicerat att förklara och vad som är vad där, Ylva?
Ja, jag ska se om jag klarar detta. Man mäter alltid förhållande till en medelvikt och så tänker du avvikelsen plus och minus från medelvikten. Och där så har vi i Sverige satt gränsen på 2 standarddeviationer, avvikelse från medelvärdet. Medans internationellt så har man faktiskt en gräns på 1 standarddeviation. Så vi skiljer oss lite där. Jag får ju säga att jag tror faktiskt att Sverige har mer rätt. Partiska målen. Och att vi faktiskt hittar de vi vill hitta och inte till priset av att vi är tvungna att undersöka väldigt, väldigt många där vi faktiskt inte gör någon nytta.
Mm.
Så det är därför du hör lite olika gränser. Men minus 2 standarddeviationer, det är ju ungefär då minus 22% cirka.
Och det finns ingen procent där som är, för tidigare var det plus minus 20%, där är det en avvikelse. Och så är det ju inte idag.
Jo, det är ungefär den gränsen vi har, Carina. Det är två standarddeviationer som är gränsen. Och när man har den gränsen så fortsätter vi ju noggrant att följa upp. Just för att vi vet inte om det här barnet är genetiskt litet. Det vet vi först efter att vi har undersökt kanske 2 eller 3 gånger att vi ser att den växer som den ska i sin egen kanal. Mm. Eller om det faktiskt är så att det här barnet inte får tillräcklig näring. Och det, då måste vi fortsätta att följa det här barnet.
Ja, men såklart. Jag hade nämligen en diskussion med en av mina läkare här om dagen och hen hävdade att det var någonting annat som gällde idag. Så tack för förklaringen.
Ja, nej, och sen har vi ju alltid, sen var det någon, jag vet inte om det var Rebecca eller Carina som sa det här med 15%, och det är för att vi har ju en liten säkerhetsmarginal också, har vi ju lagt in då. Så att säkerhetsmarginalen brukar vara på de flesta kliniker ungefär 15-15% då. Och då följer vi dem med förnyad tillväxtkontroll för att se så att inte det är så att det här barnet inte får tillräckligt näring och därför kanske nästa gång har sjunkit ner till då upp mot -20% eller så. Så att det handlar om vad man har lagt säkerhetsmarginalen, kan man säga. Och i internationellt då så har man lagt säkerhetsmarginalen ytterligare lite tidigare än så.
Jag tänker på när vi pratar om alla de här undersökningarna och det är liksom många små mått man tar och det är flöde och det är maskiner man ska hålla koll på. Finns det för krav på undersökaren? Vad måste man kunna och vad ska man ha gjort för att få göra ultraljud?
Jo, då är det så här att då finns det liksom ett utbildningsprogram där det först finns en baskurs. Och den tror jag du gick, Rebecca, som ST-läkare, för det brukar de flesta ST-läkare göra. Mm. Och sen så finns det då det som kallas påbyggnadskursen eller steg 2. Och då är det så att då är det ungefär 40 timmar teoretisk undervisning. I olika avvikelser och i det här med liksom datering och så vidare. Och sen så måste du gå hem och träna på din klinik i hur man gör ett rutinultraljud och hur man mäter. Och sen får du komma tillbaka för både ett teoretiskt prov och även ett praktiskt prov där du faktiskt får göra en praktisk examination och behöver godkännas av 2 olika undersökare att du verkligen gör detta helt korrekt. Och sen ska du gå vidare till nästa steg då som är expertnivån. Så är det ytterligare att du måste ha jobbat ett visst antal år. Du måste ha förvärvat ett visst antal, liksom ett visst antal kunskaper. Och sen måste du genomgå ytterligare då teoretisk och praktisk utbildning med examination. För att få kalla sig det som är då expertnivå.
Mm. Och sen tänker jag, för jag har gjort hela den här resan. Men det känns som att det finns en sak till som är orsaken till att jag inte håller på med det längre. Man måste ju fortsätta göra ett visst antal undersökningar regelbundet och per år för att fortsätta hålla kompetensen. Så att jag till exempel som har gått alla de här stegen, jag gör ju inte de här avancerade obstetriska ultraljuden längre helt enkelt för att jag har inte gjort det på ett tag och jag gör inte tillräckligt många per år och då är det bättre att låta bli.
Ja, fast fördelen där, Rebecca, är ju att du har den teoretiska kunskapen. Ja. Och det är ju en oerhörd tillgång skulle jag säga.
Kan jag kan i alla fall förklara sen när patienten kommer till mödravården så kan jag förklara vad de gjort det.
Precis! Ja. Exakt.
Men jag tänker att
Det jag vill trygga i det här, det var en lång utläggning, men det jag vill trygga i detta är att de här ultraljudsbarnmorskorna och läkarna som gör detta, de har en gedigen utbildning i det de gör. Och i detta så ingår det utbildning i säkerhet med ultraljud, vilka gränser som behöver då föreligga. Och du behöver faktiskt även teoretiskt visa att du kan det.
Ja, det var lite det jag var ute efter med frågan också. För att visa att det här är verkligen en gedigen utbildning som ligger bakom. Och mycket, mycket träning. Och mycket handledning.
Väldigt mycket praktisk träning under handledning. Det är det. Mm.
Och som alltid så är det ju jätteviktigt att när vi är osäkra så tar vi in en ytterligare kollega eller flera.
Ja, precis. Jättebra, Carina, du säger det. Jag har ju fördelen att jobba på ett väldigt stort ställe. Där jag jobbar så är det, jag tror att det är 17 ultraljudsbarnmorskor. Vi är i alla fall 5-6 ultraljudsdoktorer. Och vi tar alltid hjälp av varandra. För det här är, man måste ju vara verkligen säker på sin sak. Och det här är svårt. Det beror så mycket på hur fostret ligger. Hur långt det är mellan dosan och fostret. Alltså avståndet däremellan. Hur gravitetslängd det är, till exempel.
Ja, och jag tycker också att det har alltid varit bra att titta flera personer tillsammans eller ta in någon med olika ögon, ser olika saker, så är det ju. Ibland kan man faktiskt känna att man stirrar sig blind på någonting också och då är det skönt om någon annan kommer in och tittar en stund.
Så att... Ja, och sen är det ju så där att jag sysslar ju med tillstånd som är kanske 1 på 100 000. Mm. har jag sett detta en gång så kommer jag nog aldrig inom min livsstil få se det en gång till. Och då är det ju bra att jag kan hjälpa kanske någon kollega som kanske har ramlat över precis likadant. Mm. Därför att jag har sett detta. Mm. Så att vi har ju skapat ett nordiskt förtalmedicinskt nätverk så att vi har kontakter i Norden, vilket känns väldigt bra. Som jag har använt mig av ett par gånger där det varit väldigt svåra fall. Jag har kunnat vända mig till de här centra i resten av Norden och frågat, har ni någonting sånt här? Och jag har aldrig upplevt annat än att patienterna har varit oerhört positiva och tacksamma till att vi gör på det här viset. Och fråga runt, ta reda på saker.
Mm. Jag träffade faktiskt jag ska inte säga patient, för en patient. En bekant, som har flyttat till Nederländerna och är gravid. Och hon berättade att de mäter inte SF-mått, utan där palperar liksom, barnmorskan känner med händerna och tycker hon att det känns som ett litet barn eller ett stort barn, då remitterar de full trade.
Precis.
Hur ser det ut liksom, i världen? Är det bara ni som står med våra måttband?
Nej, det jag skulle säga är faktiskt att man har faktiskt kunnat visa i studier att erfaren, duktig barnmorska är lika duktig på att förutsäga födelsevikt i slutet av graviditet som ett tillväxtultraljud.
Mm, det är bra, det är kul.
Ja, har du det, Carina?
Ja, det är fascinerande, eller hur?
Ja, men det jag skulle säga är svårt då i Nederländerna, det är just detta att SF-måttet blir ju... Det blir ju på något sätt lite mer standardiserat och kanske inte riktigt lika beroende av erfarenhet. Mm. Förstår du vad jag menar? Du måste ju ändå vara väldigt erfaren i att kunna verkligen palpera fosterstorlek och bedöma hur stort är det här fostret. Mm. När du har, kvinnorna ser ju så olika ut. Så att jag skulle säga att jag är imponerad av deras tillvägagångssätt. Men jag hade gärna velat se hur rätt eller fel det är.
Men jag tänker också, naturligtvis, är man erfaren så man får det ju i händerna, så är det ju. Men man är ju inte erfaren från början, någon gång måste man ju få vara ny. Då är det ganska skönt med standardiserad metod med ett måttband.
Precis, och det var exakt min argumentation för SF-måttet. Mm. Sen kan man ju säga att du frågar mig hur det ser ut i andra länder. Ja, väldigt många andra länder, inklusive till exempel Tyskland och USA, och i USA där man har en försäkring, då är det ju ultraljud som gäller. De flesta har ju ett tredje trimestern tillväxt ultraljud. Så är det.
Ja, det är mycket som sitter i våra händer. Och ni har ju fantastisk kunskap också, Rebecca och Ylva.
Ja, detsamma. Detsamma.
Vi kompletterar varandra upp.
Ja, men det är det. Och det ska vi aldrig glömma, och ta hjälp av varandra.
Mm. Jag fick en fråga, Rebecca, som jag kom på, det var det här med just mer ovanliga kromosomavvikelser. Hur hittar man dem då?
Och inte bara kromosomavvikelser kanske, utan det finns ju vissa sjukdomar som egentligen sitter på en gen. Alltså det räcker inte med att räkna kromosomer, utan det kan vara ett specifikt gen, ett specifikt avsnitt i den genetiska uppsättningen. Och hur ska man hitta det?
Mm. Och då vill jag rikta mig till dem. Skulle man veta att man har någon sån här genavvikelse i släkten, eller att man har en ärftlighet på detta, som man då tänker sig skulle kunna påverka en framtida graviditet, då ska man vända sig till sin kliniska genetiska mottagning. De finns på 6 ställen i landet. Därför att här behöver man göra en utredning och kartläggning innan man blir gravid, för att vi ska kunna liksom hitta det när man är gravid hos det väntade fostret. Vi har alltså ingen metod, för oss blir det som att leta efter en nål i en höstack, att titta när man väl är gravid. Så att sådana här saker behöver man kartlägga innan och veta om innan. Vi gör en hel del sådana riktade undersökningar. Ett exempel är cystisk fibros, men då behöver man också veta vilken genavvikelse man har ärftlighet för att vi ska kunna påvisa den på ett korrekt sätt när man väl är gravid.
För en del genetiska sjukdomar kan ju faktiskt, alltså det kan, samma sjukdom kan ha flera olika mutationer, sitta i olika gener. Då behöver man veta vilken av dem är det vi ska leta efter. Sen finns det en del sjukdomar som är väldigt specifika, det är den här genen, punkt slut. Och då blir det ju lite lättare, så att säga. Då kan det räcka med att veta sjukdomen, så kan man leta efter genen. Men det här behöver man ju ha kollat innan. Men om man nu vet då att det är specifikt den här genen. Hur gör man under graviditeten då för att hitta om barnet bär på den?
Ja, vi har ju ett väldigt nära samarbete med klinisk genetik, och där förstod jag ju att ni har ju pratat tidigare med Charlotta Ingvallstad som jobbar i Stockholm på klinisk genetik och genetisk rådgivare. Men då har ju patienterna varit i kontakt med klinisk genetik och man har kartlagt den här avvikelsen. Och då när patienten hör av sig till oss då, så pratar vi med klinisk genetik och så att de förberedde analysen. Och sen så tar vi ett moderkaksprov och skickar till dem. Och då kan det ibland vara så komplicerat att de kanske inte gör analysen själva, utan de kan ju många gånger skicka utomlands. Många gånger till Holland till exempel för att göra vissa analyser. Och det är sånt som då behöver förberedas i förväg så att vi kan få ett svar inom för patienten ett rimligt tidsspann.
Men för då är vi tillbaka till de här med datum och abortgränser och så vidare om man skulle välja.
Ja, precis. Och även för patientens mående. Mm. I den här situationen är det väldigt jobbigt när en analys tar 4 veckor. Mm. 2 veckor, det klarar de flesta och tycker det är okej. Men 4 veckor, då blir det jobbigt.
Mm. Vilka
ärftliga sjukdomar pratar vi om här?
En vanlig är till exempel Duchennes muskeldystrofi. En annan kan vara sickelcellanemi, thalassemier, cystisk fibros som jag nämnde. Det finns också många andra genetiska sjukdomar, till exempel polycystisk njursjukdom. Det var några exempel.
Mm, ja, tack.
Mm. Jag tänkte på det här, vi var lite inne och nosade på det här med stöd och stöttning och i väntan. Kuratorskontrakt, erbjuder man det liksom redan medan den här processen pågår och man gör utredning efter utredning, eller väntar man med det tills man har ett resultat, tills man vet att men det är den här kromosomavvikelsen?
Det skulle jag inte säga. Regel är egentligen att vi får patienten besked om någon slags avvikelse, så erbjuder vi också kurators kontakt i samband med detta. Sen är det så att skulle man då vilja avbryta en graviditet efter graviditetsvecka 18+0, då måste man träffa en kurator enligt lag.
För många beskriver den här limbo-situationen medan man gör olika utredningar och inte säkert vet att redan där behöver man någon att bolla med och fundera med. Och att inte vänta tills man har resultatet, utan tiden tills dess är också väldigt, väldigt påfrestande.
Ja, och jag upplever också att det är bra att de flesta uppskattar att ha någon att bolla med. Och många gånger är det faktiskt så att partnern behöver också prata med kuratorn. Mm. Och många gånger behöver de prata med kuratorn var för sig. Därför att de är inte alltid i samma fas av sorgeprocessen. Och då kan det ibland bli liksom en krasch att man inte riktigt förstår varandra. Och det handlar ju mer om att man är inte riktigt i samma fas helt enkelt. Och då kan man behöva hjälp. Och sen så är det också många gånger bra att studier har visat att de som tar tid på sig att fatta ett beslut och tänka igenom det, de är också nöjda efteråt, vilket beslut det än blir. Så det försöker jag uppmuntra patienterna till, att liksom ta nu tiden, tänk igenom, ta hjälp av kurator för att liksom, så att ni kommer fram till det beslutet som är det rätta för dig, er.
Mm. Och det var lite det.
Sen är det viktigt att poängtera i det här att enligt svensk lagstiftning så är det den gravida som har beslutet i sin hand.
Och det var lite det här jag var inne på initialt, det här att man behöver stöd och hjälp med frågor och följdfrågor i den här processen.
Vi brukar många gånger, antingen så ser jag att patienten är i väldigt kris, då hjälper jag dem, eller då ber jag oftast att kuratorn ringer upp patienten. För då kan det ibland, om patienten tillåter förstås, självklart måste de ju säga ja, annars så gör vi inte det. För ibland hamnar man i en sån kris som man tar sig inte för att ens ringa själv. Utan det kan vara skönare om kuratorn ringer upp. Och i andra fall så får de kuratorns visitkort så att de själva kan ta kontakt.
Ja, men det är väl så det måste vara. Att man har olika möjligheter till det här stödet och kuratorskontakt. Superviktigt.
Och känner man som gravid kvinna om man har hamnat i den här situationen, då vill jag verkligen uppmana till att efterfråga kuratorskontakt.
Precis, om vi mot förmodan skulle glömma vad här gör.
Ja, precis, om vi mot förmodan inte ska ta upp just det.
Mm. Ta oss i öronen och säg vad ni vill ha, vad ni behöver.
Nej, men efteråt också, inte bara inför ett beslut utan även det här stödet efteråt tycker jag kanske glömmer bort det lite grann, men det är oerhört viktigt att vi inte just gör det, glömmer bort det.
Ja. Och där, sen tror jag i och för sig att jag tror att vi är nog väldigt bortskämda hos oss. Vi har en fantastisk kuratorsenhet och med vår volym så har de ju stor erfarenhet att stödja kvinnor i den här situationen, och de följer ju alltid kvinnorna om kvinnorna önskar ända fram till förlossningen, och så rapporterar de över till kuratorn på nyföddhetsavdelningen som då tar över när barnet är fött. Så att jag upplever att det oftast är en väldigt bra kedja hela vägen igenom.
Det är bra. Nätverk måste finnas. Men Ylva, det finns någonting som heter SNIF. Vi har tidigare varit inne på det. Svenskt nätverk för information kring fosterdiagnostik. När och hur använder jag mig av det här nätverket?
Ja, men är du så att säga gravid och i den här situationen, då kan jag verkligen rekommendera SNIFs hemsida. Där finns väldigt bra patientinformation och det finns bra filmer med information om fosterdiagnostik. Och i annat fall kan ni ställa frågan om detta till er vårdgivare. Jag som vårdgivare använder det i att jag kan liksom rekommendera just vissa patientinformationer till patienterna, eller att vi faktiskt använder deras patientinformationer. Och detta SNIF gör ju ett fantastiskt arbete i att försöka komma ut med en likriktad information. Så det är bra att sprida ordet om detta och att fler använder SNIFs information.
Och då kan vi väl säga att det finns även till det här avsnittet, i texten så finns det en länk till SNIFs hemsida så att ni lätt kan nå hitta dit. Ja.
Mm. Sen får jag slå ett slag också för 1177. De har också bra filmer om fosterdiagnostik och information om KUB och vad man kan förvänta sig.
Lägger vi en länk dit också? Bra där, Ylva. Bra information.
Jag vill bara avsluta med att punktera det här med frivilligheten. Att det är helt frivilligt att genomgå fosterdiagnostik. Och det är du som gravid som bestämmer själv om du vill genomgå fosterdiagnostik.
Jättesuperviktigt, och debatten ska hållas levande eftersom ämnet är just så viktigt och faktiskt ständigt aktuellt.
Precis, verkligen.
Ylva, tack snälla för all information idag. Det väcker säkert många känslor i det här, och vi vill jättegärna återkoppla till dig om vi får frågor och kanske svara på dem, kanske ha till och med en Q&A på Instagram.
Men jättegärna, och jag hoppas ju att jag har rättat ut fler frågetecken än vad jag har orsakat i alla fall.
Men det har du säkert gjort, men som sagt, en timme täcker inte allt i det här viktiga, så ja, det kommer säkert andra frågor. Vi är så tacksamma.
Nej, men det håller jag med dig, Carina. Det här är ett jättestort område och det finns mycket kvar att svara på.
Mm, absolut så. Stort och varmt tack till dig, Ylva Karlsson från Göteborg.
Ja, stort tack till er båda.
Rebecka, vi är snart tillbaks. Ett fantastiskt avsnitt av överläkare Ylva Karlsson från Östra i Göteborg. Och som har verkligen det här med fosterdiagnostik som hon jobbar hårt med. Vi är så tacksamma. Vi är snart tillbaks. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni följer oss. Vi finns också på Instagram @thebabiespodcast, där jag hoppas att ni hänger med oss. Hörs snart igen. Ta väl hand om er tills nästa gång. Tack och hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.